den 12 juni 1997.
God kväll. Sverige och flera andra västländer utmanar alltså Kina. Ett antal dissidenter och oppositionella mot diktaturen i Kina som nu bor i Hongkong får permanent uppehållstillstånd här innan den brittiska kolonin vid månadsskiftet lämnas tillbaka till Kina. Det handlar om sammanlagt ett 50-tal personer och 5 av dem får komma till Sverige.
Redan i april i år kom kinesisk militär till Hongkong. Om drygt 2 veckor tar Kina definitivt över Hongkong från Storbritannien. För kinesiska regimkritiker som deltog i protesterna på Himmelska fridens torg 1989 och som sen flydde undan den kommunistiska regimen till Hongkong och där haft en fristad i 8 år är det kinesiska övertagandet den 1 juli ett direkt hot mot deras frihet. Kina betraktar dem som brottslingar. De här Hongkong-dissidenterna har tidigare trätt fram i rapport. Men en unik och djärv aktion av västländer har nu resulterat är att ett 50-tal dissidenter kommer att få asyl i väst, erfar rapport. Järv därför att den kan uppfattas som en provokation av Kina. Statens invandrarverk har i vår beviljat ett 20-tal personer som nu bor i Hongkong permanent uppehållstillstånd i Sverige. De är samtliga av kinesiskt eller vietnamesiskt ursprung. Deras framtid i Hongkong bedömdes som osäker. Men alla är de inte dissidenter. Enligt rapportsuppgifter är det 5 som betraktas som såna och de har 3 familjemedlemmar som också fått uppehållstillstånd. Andra västländer som också enligt våra uppgifter beslutat ta emot dissidenter från Hongkong är Belgien som tar emot 5, Österrike 3, Danmark 5, Norge 4, Finland 8, Storbritannien 8 och där uppges man vara beredd att ta emot ännu fler och USA 9. Tidigare ska bland annat Frankrike, Holland och Kanada också ha beviljat några enstaka Hongkong-dissidenter asyl. Formellt är det alltså statens invandrarverk som fattat uppehållsbesluten. Flyktingarna kommer att anlända till Sverige senast nästa vecka och det är redan bestämt i vilka kommuner de ska bo. Uppehållstillståndet är permanent.
...13 juni 1997.
Kina är ju inne i en period av stor förändring och ekonomisk utveckling och i de centrala delarna av jätteriket har myndigheterna i ett försök att utveckla regionen skapat världens största stad. Den heter Chongqing och har 30 miljoner invånare.
Det här är framtidens Kina. Det här är staden Chongqing i provinsen Sichuan. Staden här hade 14 miljoner invånare, men myndigheterna ville, som man sa, utveckla megastaden, så därför anslöts nyligen några grannkommuner.
Chongqing är därmed formellt sett världens största stad med ofantliga 30 miljoner invånare.
Alla förtjänster och alla problem som detta överbefolkade metropolis skapar speglar Kinas utveckling i stort. Trafikkaos, luftföroreningar, miljonbyggen för en växande medelklass, bondesamhällets frontalkollision med statskapitalism. Det här till exempel, det här är en arbetsmarknad. Här möts arbetstagare och arbetsgivare. Tiotusentals bönder från landsbygden väntar här varje dag på tillfälliga ströjobb. Arbetsmarknaden är överhettad på många sätt och slagsmål om jobben är inte ovanliga. Här träffar vi Su Yan och hans öde. Det delas av miljoner kineser. Staden är som en jättelik sockerbit för miljoner flugor, människorna från landsbygden. Frestelserna är ju så stora, så Jan, han drömmer om en tv. Och när han har fått det tänker han skaffa motorcykel och sen en egen lägenhet. Men idag sover han på gatan och det enda han äger är just drömmarna. Ska han lyckas så måste han in på den här arbetsmarknaden i en annan del av staden. Men Su Yan saknar utbildning och på den här arbetsmarknaden för tjänstemän är han chanslös. Jobben här går till utbildad arbetskraft, de människorna som utgör Kinas växande medelklass. Men vem ska hjälpa Su Yan? Själv har han ett inte oväntat svar på den frågan.
Ja.
kommer 30 miljoner staden att kunna förse Sujan med enklare arbete så att han kan studera för att sen få ett välbetalt jobb. Svaret på den frågan är avgörande, inte bara för Chongqing utan för hela Kinas framtid.
Den 21 juni 1997. Hongkong från Kinas horisont.
Drygt en vecka återlämnar britterna Hongkong till Kina. Och därmed slutar en 150-årig kolonial förnedring för kineserna. Och i Kina skildras överlämnandet som århundradets händelse.
I think it's a very big event and it's a glory moment for China. Because Hong Kong is us, is ours.
Zhou Xunyu är från Peking och har som utsänd av den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina, Xinhua, det grannlaga uppdraget att för hemlandet skildra den historiska tilldragelsen. Storökt, som om man släpps in i en kejserlig skattkammare, har han för första gången beskådat det under som Hongkong är och hans hjärta, liksom 1,2 miljarder andra kinesers, är fyllt av stolthet över att detta nu åter blir kinesiskt. Det var enligt officiell kinesisk historieskrivning nederlaget mot britterna 1842 då Hongkong förlorades som var startpunkten för en sekellång utländsk förnedring av Kina. Därför är återtagandet av Hongkong en av de mest ärofyllda händelserna i modern tid, en historisk oförrätt som äntligen korrigeras. Över hela Kina räknar varje skolklass som en morgonbön högt och unisont ner det antal dagar som återstår. Vi är, säger Xinhuas utsända reporter i Hongkong, stolta över att vara kineser. Hongkong är en pärla som man lovar Kina ömt kommer att vårda. Men det finns också kineser som vet att det brittiska Hongkong också varit en fristad för kineser som flytt från just det Kina de nu återlämnas till.
I just feel sorry for Hongkongese. But as the situation today, the Hongkongese have to follow the decision. So I only feel sorry for them.
Som här författarinnan och dissidenten Dai Qing som kort och gott säger, jag tycker synd om Hongkongborna. Bengt Terner, Hongkong.
Den 24 juni 1997, Hongkong och Kina.
Hongkong är som bekant nästan vid slutet nu på den långa färden tillbaka till modernationen Kina. Och förutsägelserna om hur framtiden ska bli flödar förstås. De flesta uttalar optimism, men det finns också varnande röster som säger att Hongkong har sett sina bästa dagar. Bengt Terner.
Ordet för dagen i Hongkong är bullish, beskrivande hur näringsliv och finansmarknad som en tjur inför rött skynke inför överlämnandet till Kina bara rusar på med obruten optimism. Börsen slår rekord, fastighetspriserna slår rekord. Svenska SE-bankens finansanalytiker och Kina-expert Fredrik Xu ger röst åt ett enligt Handelskammarens enkäter samstämmigt svenskt näringsliv i Hongkong.
Hongkong är för viktigt för Kina, för Kinas ekonomi och för Kinas allmänna prestige i världen. De har nu utfäst att de ska bibehålla Hongkongs system i minst 50 år. Jag tror på det, vi tror på det.
Mot denna förhoppning att Kina för sitt anseende inte har råd att misslyckas med att bevara Hongkong som en rik enklav och som Sydostasiens viktigaste finansiella centrum står andra, mer pessimistiska bedömningar som påminner om att Hongkongs särställning bygger i allt väsentligt på tre unika historiska tillfälligheter.
No, I think it's my pessimism for Hong Kong is more related to economic reasons than political reasons.
Schweizaren Mark Faber med ett kvartssekel som Kina-bedömare i Hongkong tillhör de som varnar för att Hongkong kan ha sett sin bästa tid. Då denna blomstringstid som gett ett välstånd större än i Tyskland byggt på att det var ett isolerat kommunistiskt Kinas enda brygga mot världen. Att det tjänade ännu mer då ekonomin tog fart i Kina och Hongkong fortfarande var enda brygga mot omvärlden och att det var Hongkong som för tredje gången tjänade mest då Taiwan tillät handel med Kina, men enbart genom tredje land, vilket blev Hongkong. Nu blir Hongkong en del av Kina igen. Dess roll som brygga mot omvärlden inte längre är unik. Många kinesiska städer kommer att av Peking tillåta springa i kapp. Hongkong kommer gradvis att smälta samman med modernationen och enligt bedömare som Mark Faber bli en ganska vanlig stad på den sydkinesiska kusten. Bengt Turner, Hongkong.
Inför Kinas övertagande av Hongkong om en vecka har myndigheterna tagit krafttag mot den ökande brottsligheten i landet. Under våren har kinesisk polis gripit mer än en halv miljon misstänkta brottslingar och beslagtagit nästan 1,2 miljoner skjutvapen. Det framgår av en officiell rapport, uppger nyhetsbyrån AP. Under 3 månader löstes mer än 44 000 brott, uppger den kinesiska polisen.
Den 25 juni 1997. Förhållandet USA och Kina.
En utrikespolitiskt och handelspolitiskt viktig omröstning hölls igår kväll i Washington, USA. Frågan gällde hur USA ska förhålla sig till Kina. Omröstningen var extra intressant eftersom den ju ägde rum bara några dagar innan Kina övertar Hongkong.
6 dagar innan Kina tar makten i Hongkong fick den kinesiska regimen igår kväll en klapp på axeln av den amerikanska kongressen. Kongressens ledamöter gav klartecken åt president Clintons beslut för några veckor sedan om att Kina fortsätter att ha status som mest gynnad nation, vilket egentligen inte innebär något märkvärdigare än att normala handelsförbindelser ska upprätthållas. Men debatten och omröstningen slet upp stora rever, speciellt i det republikanska partiet som ju har majoritet i både senaten och representanthuset. Partiet har nu en tydlig business-fraktion som naturligtvis, bland annat av egoistiska skäl, stöder Clintons linje. Det är bättre att hålla Kina engagerat och hoppas att detta luckrar upp diktaturen än att ha Kina avskuret, vilket bara skulle förhärda det. Och en kristen fraktion som håller en strikt moralisk hållning gentemot Kina. Man ska inte handla med en nation som gör sig skyldig till så många och så stora brott mot mänskliga rättigheter. De pekar bland annat på hur Kina använder politiska fångar som arbetskraft för att tillverka varor som skickas ut på världsmarknaden. Inflytelserika kolumnister även i den liberala New York Times har påpekat att man bör frysa ner förbindelserna av moraliska skäl. Och även bland demokrater, de som vill ha fackföreningens rörelsens stöd, har stämningar funnits mot Kina-handeln. Men med en annan motivering, den tar arbetstillfällen från amerikaner. I realpolitiska resonemang var valet igår kväll enkelt. Handelsutbytet mellan Kina och USA går i båda riktningar. Amerikanska konsumenter köper billiga kinesiska vardagsprodukter. Amerikanska företag säljer dyr högteknologi. Flera mångmiljardaffärer är på gång. Det hade skadat den goda amerikanska ekonomin att nu straffa Kina. Det hade varit självmål. Och röstetalet i kongressen var markant till förmån för Clintons Kina-vänliga politik. Staffan Heimersson, Las Vegas.
Den 27 juni 1997.
Kina beslutar idag att 4 000 soldater med krigsfartyg, pansarfordon och helikoptrar ska skickas till Hongkong omedelbart efter övertagandet av den brittiska kronkolonin den 1 juli. Inom 3 dygn alltså blir Hongkong kinesiskt och även där förbereds jättelika festarrangemang.
I Peking och i hela Kina räknar man nu sekunder. Sekunderna som är kvar till dess att Hongkong återigen blir kinesiskt.
Här i Peking och i Kina är Hongkongs återlämnande oerhört betydelsefullt. Och det handlar inte bara om politisk prestige utan lika mycket om patriotiska och nationalistiska känslor.
Var och varannan Pekingbo, även polis och militär, låter sig fotograferas framför den gigantiska klockan som räknar ner tiden till den 1 juli. Och alla med den nya Hongkongflaggan i handen. En lång period av förödmjukelse är över.
We end our history and occupied or invaded by the foreigners.
Zhang Yongling är chef för den kinesiska statens utredningsinstitut och han förutspår att Hongkongs införlivande med fastlandet kan påskynda utvecklingen på många områden i Kina.
China, you know, following its economic development and well-being of the people and political freedom and human rights improvement will happen. But it has to find its own way because mainland China is quite different from Hong Kong.
经济上面会比以后更发达，通过这个香港这个回归啊。对咱中国这个大陆来说，没有坏，只有好处。
Hongkong ska bli en självständig region i Kina, självständig i allt utom utrikespolitik och försvar. Allt enligt parollen ett land men två system.
The one country, two systems is really a new thing. No one has experience. We prepare for the experience, but no one has experience.
We don't know if it's going to work, do we?
Yeah, we have to find a way to work, but as I said, we have confidence. We have to keep Hong Kong prosperous.
Här på Himmelska fridens torg ska det nu firas som aldrig förr. Och lika mycket människor som då väntas har inte setts här sedan demokratidemonstrationerna slogs ner den 4 juni 1989.
Juni 1997.
Den brittiska flaggan halas för sista gången. Hongkong tillhör nu Kina. Och kväll. En historisk dag är till ända i Hongkong. För 1,5 timme sedan blev Hongkong kinesiskt efter 156 år under brittiskt styre. Storbritannien har lämnat över sin sista asiatiska koloni. Samtidigt väller kinesiska soldater in i Hongkong. Nu är det kommunistiska Kina som tagit över. Folke Rudén i Hongkong, vad händer där just nu?
Ja, här i Kina så seglade det kungliga brittiska fartyget Britannia just iväg härifrån hamnen i Hongkong. Ombord fanns bland annat den före detta guvernören Chris Patten. Där fanns också premiärministern, Storbritanniens premiärminister Tony Blair och prins Charles. Och bakom mig bland skyskraporna pågår just nu ett enormt festande. Tiotusentals Hongkongbor är ute på gatorna och firar och mängder med människor har rest hit från hela världen för att delta. Snett bakom mig utanför bild så håller man på att förbereda insvärandet av Hongkongs nya regering. Och naturligtvis är det också en historisk händelse.
Och så halades den brittiska flaggan ett par minuter före midnatt inför de 4000 gästerna i den jättelika kongresshallen innan det på 12-slaget var dags att hissa den kinesiska och den speciella Hongkong-flaggan. Men solen har egentligen redan gått ner över det brittiska imperiet, här representerat av prins Charles, premiärminister Blair, den nya utrikesministern Cook och avgående guvernören Chris Patten. Överlämnandet av Hongkong till Kina för en dryg timme sedan var bara den slutliga bekräftelsen. Och för Kina ett efterlängtat slut på över 150 års förnedring, även om britterna gärna vill se det på annat sätt.
Hong Kong has shown the world how East and West can live and work together. As a flourishing commercial and cultural crossroads, it has brought us together and enriched all our lives.
Under tiden firade man i Peking i många timmar för de mer än 100 000 människor som fyllt Himmelska fridens torg. Inte vem som helst förstås, utan särskilt utvalda medborgare från utvalda arbetsplatser som på plats får se fyrverkerierna och den artistparad som dansar förbi på scenen framför folkkongressens palats. Och överallt hänger klockan som tickade ner sekunderna mot överlämnandet av Hongkong. Och nu ska Hongkong få 50 års respit med sitt system oförändrat enligt avtalet som Kina skrivit under. Och oavsett vad det är värt lär en majoritet av Hongkongborna vara glada över att kolonialväldet är över. Det splittrade Kina har ändå tagit ett steg närmare sammansmältning. Men parat med lättnaden att bli av med kolonialherrarna finns naturligtvis också en oro för vilken framtiden ska bli. Ska Kina förändra Hongkong eller Hongkong Kina? Många, åtminstone i Hongkong, hoppas säkert på det senare.
En ensam trumpetare spelade sista utposten och så halades Union Jack vid den brittiske guvernörens residens. Så började ceremonierna denna dag som kom att bli den sista dagen av brittiskt styre i Hongkong. Guvernören Chris Patten var påtagligt berörd av alla avsked och stundens allvar. Och samtidigt som han fick ta emot fanan anlände Kinas president Jiang Zemin, den första statschefen från kommunistkina att besöka Hongkong. Jiang kom med försäkringar om att Hongkong skulle få förbli den självständiga region som avtalet med britterna gör gällande. Och han välkomnades av Hongkongs nya härskare Tung Shewa, som därmed fick en ursäkt att inte närvara vid britternas sentimentala avskedsföreställning. Prins Charles försäkrade att britterna inte alls har gett upp Hongkong, även om man nu formellt sett gett upp makten. Och han lovade att Storbritannien kommer att lägga sig i Hongkongs framtid även i fortsättningen.
The British flag will be lowered and British administrative responsibility will end. But Britain is not saying goodbye to Hong Kong. We are confident that the ties between us will not only endure, but will continue to develop. For all these reasons, my government and I will continue to take the closest interest in Hong Kong and in its development.
Och så anlände 500 kinesiska soldater ur Folkets befrielsearmé, samtidigt som britterna smällde av ett jättelikt avskedsfyrverkeri. De 500 soldaterna kommer att följas av 4000 till om några timmar. Men de enda som visade oro var en handfull demonstranter som under den tidiga kvällen protesterade mot befarade inskränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Well, we want democracy after the handover. That's why we came here. We wanted to support the Democratic Party. We will make donation to them, and we will vote the Democratic Party even after the handover. We want them to run the election in 1998.
Ja, Folke Rydén är direkt från Hongkong. Det finns en oro, men den verkar ändå vara ganska liten. Är inte det ganska märkligt?
Nej, Hongkongborna har ju förberett sig för den här dagen i 13 år nu. Och man har ju sett det fram emot självklart att få tillhöra Kina och att få bli kines. För man är ju kines. Och sen om man inte håller med alltid med regeringen i Peking, så håller man kanske inne med de känslorna en dag som den här. Idag är man ute och gläds och festar i första hand. Men det har förekommit sporadiska demonstrationer under hela dagen idag.
Undersökningar visar att 6 av 10 Hongkongbor är positiva till maktövertagandet, trots att det alltså är ett kommunistiskt land som tar över. Vad har du för kommentar till det?
Ja, Kina har ju lovat, som vi har hört, att bevara Hongkong som Hongkong är enligt konceptet ett land men två system. Det här har ju aldrig provats förut. Det är ju ett experiment, så mycket hänger ju på hur det lyckas. Och vad man har sagt är att Hongkong ska fortsätta att förbli som det är i 50 år. Men det är ingen människa som kan säga vad som kommer hända inom 10, 20, 30 år för den delen. Så att det är klart att det finns en stor osäkerhet. Men människor här har inget val. De ser nu mycket hellre framåt än bakåt.
Ja, vad betyder det för Kina nu att Hongkong införlivas?
Ja, egentligen så har den här händelsen idag, den här historiska händelsen, kanske störst betydelse för just Kina. I Kina så gläds man verkligen, man har någonting att fira, någonting som man enas över. Nationalistiska och patriotiska känslor dominerar i Kina. Och man ser det här som att om man lyckas med Hongkong, om Hongkong-experimentet blir ett lyckat experiment, om den ekonomiska utvecklingen fortsätter här, om även människor får ha kvar sina rättigheter, sina civila rättigheter, ja, då kan det breda vägen för att Kina inom kort blir världens största ekonomi, ett väldigt viktigt mål för många kineser.
Du talade tidigare om det här avtalet, 50 års respit. Hur mycket är det här löftet värt från Kinas del?
Ja, det återstår att se. Naturligtvis så vet vi alla att Kinas historiska bakgrund är väldigt turbulent och att tidigare avtal har man tolkat annorlunda i Kina än vad man har gjort i västerlandet. Men återigen, människor här i Hongkong ser nu framåt. Man har inget val. Man är kines. Nu är man också kinesisk medborgare och man hoppas naturligtvis på det bästa.
Till sist nu, folk, det är natt där nu i Hongkong. Vad kommer hända nu i natt? Fortsätter ceremonierna?
Ja, det gör de faktiskt. Festandet och firandet, om än spontant, kommer att fortsätta hela natten. Och sen fortsätter det också hela dagen imorgon. Kineserna kommer då visa ett ännu mer imponerande fyrverkeri, har de lovat, än det som britterna presterade idag.
Tack, Volker Udén, direkt från Hongkong. Vi ska blicka tillbaka nu. Det är 156 år sedan, alltså, som Storbritannien införlivade Hongkong.
Historien börjar 1842. Ett litet fiskeläge ockuperas och blir den brittiska kolonin Hongkong. Under hela 1900-talet var Hongkong en fristad för kineser som flydde undan krig och förföljelse på fastlandet. Britterna stod för administration, lag och ordning, men det var de ambitiösa kinesiska flyktingarna som skapade Asiens viktigaste handels- och finanscentrum. 1984 slöt så Storbritannien och Kina ett historiskt avtal. Hongkong skulle lämnas tillbaka till Kina, men staden skulle få bli en självständig region enligt konceptet ett land, två system. Efter massakern vid Himmelska fridens torg införde den brittiska guvernören Chris Patton i all hast fria val och ett folkvalt parlament. Peking ansåg att detta tilltag inte överensstämde med avtalet om överlämnandet. Så istället införs nu en provisorisk församling där Peking i praktiken har godkänt ledamöterna.
Och så avslutas historien här i Hongkong. Kina återtar det landområde som man under 156 förödmjukande år tvingats avstå till britterna.
Här i Sverige finns sedan ett par veckor 8 regimkritiker som flydde till Hongkong efter våldsamheterna på Himmelska fridens torg i Peking 1989. Rapport har träffat en av dem som bor i Skellefteå.
Xiao Yang var en av studenterna som var med vid massakern på Himmelska fridens torg i Peking. Efter att ha suttit i kinesiskt fängelse i flera år flydde han sedan till Hongkong. För 2 veckor sedan landade han tillsammans med 7 andra Hongkong-kineser i Skellefteå. För Xiao är den 1 juli 97 en sorgens dag. Han är pessimistisk när det gäller Hongkongs framtid. Att Hongkong skulle kunna påverka Kina att bli mer demokratiskt, det tror Xiao inte är möjligt. Kineserna i Skellefteå är de enda Hongkong-flyktingar som FNs flyktingkommissariat bett Sverige ta emot. Xiao är den enda i gruppen som vill låta sig intervjuas. De andra är alltför oroliga för sina släktingars säkerhet där hemma. Släktingar som de nu försöker få hit till Sverige.
Här i Stockholm firades också denna historiska dag.
Kinesiska ambassaden i Stockholm ikväll, direkt efter att kinesiska flaggan gått i topp och Kina tagit över Hongkong.
Oh, I feel exciting and I feel happy.
Men också en del svenskar med relationer till Kina hade inbjudits till festen för att fira införlivandet. Hur kommer det sig att du deltar i firandet av Kinas övertagande av Hongkong?
Vi har väldigt mycket monkey business med kinesiska djurparker.
Ambassadören skålade för övertagandet, men när jag bad honom precisera vilka demokratiska rättigheter Hongkongborna får behålla hade han plötsligt mycket bråttom.
Can they demonstrate for free Tibet or free and independent Taiwan?
Your question is too complicated. I have no so much time.
Tror du att de kan behålla de nuvarande mänskliga rättigheterna?
Ja, de har. Det verkar ju så, eftersom man har poängterat det så starkt inför hela världen. Och att då förändra det, det skulle vara väldigt enfaldigt av dem att göra. Och mot deras egna syften.
Men samtidigt så har de ju upplöst det folkvalda parlamentet.
Ja, visst har de gjort det. Nej, det är bara att hålla tummarna att alla beter sig mänskligt och hövligt mot varandra och håller ingångna avtal.
Samtidigt pågick det som man kan misstänka mer dämpat firande i samfundet Sverige-Hongkongs regi på Berns. Men där fick vi inte filma. Den här dagen var det faktiskt den kommunistkinesiska ambassaden som stod för öppenhet.
Kina-kännaren Cecilia Lindqvist finns också med i Rapport morgon studio i morgon bitti.
Den 1 juli 1997, efter nattens festande.
Hongkong fortsatte idag festceremonierna att avlösa varandra. Och nu är också 4 000 tungt beväpnade kinesiska soldater på plats. Men trots mindre demonstrationer tror en majoritet i Hongkong inte att det blir någon större förändring i och med Pekings övertagande.
Det var nästan slagsmål om de historiska tidningarna i Hongkong i morse. Den speciella administrativa regionens födelse stod det på första sidan. Och tidigare under dagen hade denna region fått ta emot 4 000 soldater ur folkets befrielsearmé. Tungt beväpnade och i vakt i ösregnet, men också iklädda slips och vita handskar. Fullkomlig kontroll som för att ingjuta förtroende hos den allmänhet som de nu ska försvara. Och enligt en ny opinionsmätning så tror 6 av 10 Hongkongbor inte heller att det blir särskilt stora förändringar nu efter övertagandet. Och det är en åsikt som förstärktes idag efter uttalanden av Kinas president. Nästa steg, sa Yang, var ett framgångsrikt övertagande av den portugisiska kolonin Macau och så småningom även Taiwan. Bland de 2000 demonstranter som marscherade genom Hongkong idag valde man en välvillig tolkning av de kinesiska ledarnas uttalanden.
We must take the promises of the Chinese leaders at the face value. They did assure the whole world yesterday and today that we could continue to enjoy the same freedoms as before.
Många demokratianhängare i Hongkong idag var fast beslutna att fortsätta praktisera yttrande- och demonstrationsfrihet. För som många sa, om man inte utnyttjar sina rättigheter så riskerar man förr eller senare att mista dem.
Att Hongkong nu åter är en del av Kina firades också idag i Peking. Samtidigt talade premiärminister Li Peng i Peking om den historiska händelsen. Li Peng försäkrade att Hongkongregionen kommer att gradvis få utveckla sin demokrati och även han sa att återföreningen mellan Hongkong och Kina är ett exempel som borde följas av Taiwan. Ja, Folke Rydén direkt från Hongkong, försonliga tonlägen från den kinesiska ledningen alltså.
Ja, de kinesiska ledarna har ju inget val. De är ju tvungna att visa att de menar allvar med att behålla Hongkong som en särskilt speciell region. Skulle de inte göra det så skulle börskurserna börja rasa, fastighetspriserna lika så och omvärldens förtroende för både Hongkong och Kina att minska. Och dessutom skulle Hongkong upphöra att vara den viktiga ekonomiska mjölkko som Kina är beroende av.
Om 2 år är det dags för nästa koloni på portugisiska Macau att återförenas. Men sen återstår det som president Jiang Zemin kallar för lösningen av Taiwan-frågan. Hur kommer det att gå?
Ja, det blir ju betydligt svårare nöt att knäcka än Hongkong som ju där ett avtal gällde. Taiwan, där är ett självständigt land och där vill människorna till varje pris inte återförenas med fastlandet. Men om experimentet Hongkong lyckas, om det här ett land, två system visar att det fungerar, ja, då kommer säkert Peking att använda det som ett argument för att få taiwaneserna att vilja frivilligt återförenas med fastlandet.
Det folk har det festats i 2 dagar i både Hongkong och Peking. Kommer det någon baksmälla och i så fall när?
Ja, den kanske inte kommer, i varje fall inte än på ett tag. De olyckskorpar som talade om arresteringar inom ett dygn efter övertagande har ju fått fel. Och man kan väl säga att förutom vädret så har det här historiska övertagandet varit en väldigt lyckad tilldragelse.
Tack, Volker Rudén.
In Beijing, China's leaders are urging Taiwan to follow Hong Kong's lead and reunite with the motherland. President Jiang Zemin told the island to abandon all ideas of independence. But Taiwan is insisting that reunification is only possible if China becomes a democracy. From Beijing, Sky's Peter Sharp reports.
The Workers' Stadium in Beijing has in the past often been the stage for government set-piece spectaculars, but nothing like this. ...80,000 party workers from across the country taking part in the final ceremony to celebrate both Hong Kong's return to the motherland and the opening of a new chapter in Chinese political and social history. 10,000 singers and dancers provided the entertainment against a predictably colourful backdrop. Attending this final ceremony, the Chinese president, Jiang Zemin, who'd flown back earlier in the day from Hong Kong. His speech there had been remarkably conciliatory towards his new citizens. And today, he set out China's new path.
The one country, two systems formula will set an example for the final solution to the Taiwan question.
Life won't change overnight for these people. But the country, with Hong Kong back in the fold, can begin to chart a new course. And for those who wish the best for China, hoping political reforms will accompany China's economic miracle in the road towards the next millennium. Peter Sharp, Sky News, in Beijing.
Den 3 juli 1997. Hongkong tillbaka till vardagen.
Well, Hong Kong is getting back to business following the handover from Britain to China. Thousands of people lined up Thursday to pick up their new passports, the first to be issued by the Hong Kong Special Administrative Region. More than 34 countries have granted visa-free entry to people holding Hong Kong SAR passports. Meanwhile, Hong Kong's new chief executive, Tung Chee Hwa, is sounding confident and optimistic about the future. CNN's Hong Kong bureau chief, Mike Chinoy, reports.
In the building which was home and office to 25 British colonial governors, Tung Chee Hwa, the first Hong Konger to run Hong Kong, presented a dozen awards for service to the territory and to China. The recipients, all prominent pro-China figures here. Among them, Henry Fok, the tycoon who brokered the China-funded bailout of Tung's shipping business in the 1980s, and British-born social worker Elsie Tu, a fierce critic of the democratic reforms of former governor Chris Patten. Later, a relaxed and jovial Tung met the press for the first time since taking office to deliver a message of confidence.
My intention is to maintain Hong Kong's economic vibrance. I like to see a society which combines the best of the East and the West. And thirdly, I'm determined to keep the status as a premier international city, a cosmopolitan city.
Despite demonstrations by pro-democracy activists during the handover, Tung adopted a conciliatory tone towards his critics and their activities.
Demonstration, so long as they're lawful, so long as they're legal, they can go right ahead. The objective is to make sure that this sort of culture continue to be there. Now the Democratic Party and some others have demonstrated on June 30th to voice their concern. This is fine.
Tung's restrained tone followed an equally moderate speech on July 1st by Chinese President Jiang Zemin, who promised that Beijing would respect Hong Kong's autonomy and freedom. All of this in sharp contrast to earlier gloomy predictions that the handover, for all the celebrations, would lead to a political crackdown.
It's very clear that there's beginning to evolve a sense of the rules of the game for future Hong Kong politics to create a form of government that we might not call totally democratic, but would maintain a very different kind of system than that which exists in China, and one in which there is considerable political pluralism.
It's too early to judge whether these generous commitments will be kept, especially with the Beijing-appointed Hong Kong Provisional Legislature having already passed laws curbing some political rights. But much of the bitter political squabbling in recent years was the result of historic suspicion between China and the colonial power governing Hong Kong, Britain. With the colonial era now over, Beijing, for the moment anyway, appears willing to be magnanimous. Mike Chinoy, CNN, Hong Kong.
Den 17 juli 1997. Nu börjar det märkas att det är Peking som styr Hongkong.
Nu börjar Hongkong märka av att Kina tagit över styrandet. Efter att Storbritannien lämnade ifrån sig den forna kronkolonin för lite drygt 2 veckor sedan så har det blivit stopp för lagar som facket drivit fram för att förbättra de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Och man har också antagit en snabb lagstiftning för att utvisa barn.
Ett av sina sista beslut veckan innan Kina tog över Hongkong beslutade den dåvarande lagstiftande församlingen att bland annat införa rätten till kollektiva löneförhandlingar i Hongkong. Fackliga pengar skulle också kunna användas till politiska aktiviteter och de anställda skulle få rätt att bli informerade om förändringar i företaget, ett slags Hongkong MBL. Besluten drevs igenom av demokraterna och fackliga aktivister och kritiserades högljutt av den kommande kinesiskt tillsatta administrationen. De ansågs hota Hongkongs konkurrenskraft eftersom förändringarna skulle driva upp lönerna. Och nu har den nya handplockade lagstiftande församlingen beslutat att de nya arbetsmarknadslagarna inte ska träda i kraft. Den nya kinesutsedda ledningen för Hongkong under Tung Chiva har begärt tid till oktober för att se över arbetsmarknadslagarna och fått det. I förra veckan fick Tung Chiva den lagstiftande församlingen att på en och samma dag anta en lag som gör det möjligt att deportera barn till Kina. Detta trots att barn med en eller båda föräldrarna i Hongkong enligt den nya grundlagen har rätt att vara i Hongkong. Tung Chiwas administration har också lagt fram ett förslag om hur valen nästa år ska gå till. Genom att införa proportionella val istället för som tidigare enmansvalkretsar missgynnas det demokratiska partiet som fick flest platser i de val som organiserades under brittiskt styre. Kinas övertagande av Hongkong märks nu alltså i flera konkreta beslut. Smekmånaden efter övertagandet är över, skriver en av Hongkongs mest populära kolumnister. Men inte utan protester. Besluten att tills vidare frysa de nya arbetsmarknadslagarna och snabblagstiftningen för att kunna utvisa barn kommer att prövas av domstol för att se om de strider mot Hongkongs grundlag. Anders Jonsson, Singapore.
Från Kina rapporteras nu om de största demonstrationerna sedan den massiva studentledda protesten på Himmelska fridens torg i Peking i juni 89.
Det är i sydvästra Kina i provinsen Sichuan i staden Mianyang som ilskna arbetare gått ut i tusental och protesterat högljutt på gatorna. De har blivit arbetslösa sedan flera statliga silkes- och textilindustrier gått i konkurs och de kräver nya jobb. Representanter för staden bekräftar att demonstrationerna ägt rum, framförallt den 7 juli, men förnekar uppgifter från organisationen Human Rights in China om att 100 000 personer skulle ha varit inblandade i protesterna och att polisen skulle ha skadat mer än 100 och gripit ungefär 80 demonstranter. Enligt den officiella bekräftelsen deltog flera tusen och några av ledarna greps. Oavsett hur många som deltog så är protesterna i Mianyang de kraftigaste som erkänts officiellt i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg i juni 1989. I juni har det också bekräftats att ungefär 200 personer protesterade utanför det kinesiska kommunistpartiets högkvarter i Peking mot att de inte fått de lägenheter som de hade blivit lovade. Anders Jonsson, Singapore.